If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I veckans podd förfäras vi över den senaste koranbränningen.
Vi undrar om det är dags att flytta till Sydkorea.
Vi gläds med Pernilla och succépremiären av Allsång på Skansen.
Kommer katastroftänk med åldern?
Och till sist listar vi våra tre starkaste festivalminnen.
Nu kör vi! Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias. Jag måste börja med det här, jag blir så förbannad och blir så irriterad. Och jag blir tänka, det är så hopplöst allting. Men jag tänker jag spela upp det här klippet från Dale Hansen som är en journalist i USA.
Another high school shooting yesterday, this one in Florida. 17 dead, the last report I saw. And everybody sends their thoughts and prayers again because that works so well. This is the 18th high school shooting in America this year, and we have 10 and a half months to go. We've had 290 since 2013. We average about one a week, but there's just nothing we can do. If it was a Muslim or a Mexican doing the shooting, how many new laws and how much money would we spend then to stop the madness? But since it's almost always a white kid, there's just nothing we can do. America has 5% of the world's population, and yet 31% of the world's mass shootings. We're worried about people coming to this country. They should be worried about us going to theirs. Australia had 4 mass shootings between 87 and 96. They passed stricter gun laws and haven't had a single mass shooting since. And here I thought, guns don't kill, people do. Is this the people we are? Last time I said we need to find a way to stop a nut with a gun, and that's all I said. I get an email saying, I'm saving my last bullet to put it right between your eyes. Just another responsible gun owner in America, and I'm taking all bets he's a white guy. So there's just nothing we can do. I'm Dale Hansen. It's getting harder to enjoy the day.
Ja, det är så mycket sanningar i den här anförandet tycker jag. Det är så, hur kan man inte ändra lagarna i USA? Varför gör man ingenting åt det här? Vad är det som är problemet? Hur kan vi fortfarande sitta och det är som att vi trampar vatten så här och väntar på att det ska hända igen. Jag fattar inte.
Nej. Alltså det är ju så här att de har ju sitt då Second Amendment, sin rättighet då, som är det andra tillägget i konstitutionen, att man har rätt att bära vapen. Men jag menar igen, det här är också så konstigt. Jag tycker så här, alla i USA pratar om the founding fathers. Det är de här killarna då som instiftade hela lagsystemet.
Med hög hatt.
Precis. Och det är liksom, vi måste göra det de har sagt. Men när the founding fathers levde så fanns det inga automatvapen. Alltså Nej. De visste inte vad det var. Det fanns inget. Samhället såg lite annorlunda ut på den tiden. Så det var därför så de sa att man skulle ha rätt att kunna skydda sig med vapen. Hade de levt idag så hade de säkert tänkt på ett annat sätt. Sen är det också så här, om man märker att ett samhälle inte fungerar. Oavsett vad The Founding Fathers sa på 1700-talet så kanske det är dags att göra om lagen. Man kan ju inte hela tiden bara säga men det här har The Founding Fathers inrättat. Vilka var The Founding Fathers? Jag gissar att det kanske var en grupp av liksom 30-åriga vita män som satt i någon stuga och satte ihop lite lagar under en helg. I don't know. Alltså, vad händer när man lämnar hjärnan hemma och slutar tänka? Liksom?
Ja, men grundlagarna måste också kunna modifieras. Liksom. Man kan, det måste kunna, alltså, de kanske har, det har hänt någonting sedan 1700-talet. Det är ju samma sak som alltså, yttrandefriheten i det här landet. Alltså, det är ju samma sak här. Alltså, hur mycket yttringsfrihet ska man ha? Alltså, först det blir hets mot folkgrupp och allt vad det nu är som... Alltså, du vill ju prata lite om koranbränningen, tänker jag. Men du, liksom, ta det samtidigt nu. Alltså, för det är absurt att man får göra sådana saker. Man får tillstånd i Sverige för att bränna Koranen framför en moské.
Nej, men det är inte klokt. Det är inte klokt också just att hävda liksom att det är min yttrandefrihet som ska få mig att bränna en bok. Men om man tänker så här, i Sverige så har vi religionsfrihet. Vi får tillhöra vilken religion vi vill. Vi tillåter att människor får bygga moskéer i Sverige. Man får bygga en moské, man får gå till sin moské och liksom ha sin gudstjänst. Om man tillåter en sån sak i ett land, då kan man ju inte samtidigt tillåta att man får bränna deras heligaste bok. Alltså det blir ju jättekonstigt. Då måste man ju någonstans bestämma sig. Vad är det för lagar vi ska ha i Sverige? I min värld så blir det här så uppenbart hets mot folkgrupp. Det handlar inte om yttrandefrihet. Och yttrandefrihet kan inte handla om att du ska kränka andra människor.
Men hur ställer de det här då? De har ju alltså ansökt om att få bränna Koranen utanför en moské under en av deras högtider. Hur kan de då tänka så här? Undrar om det här inte ändå är hets mot folkgrupp. Alltså hur väger man de två lagarna mot varandra? Yttrandefriheten och hets mot... Eller hur? Alltså eller att man ska gå förbi vid den synagoga med nazisterna ska bara få gå runt och med plakat och bränna kors och vad du ska göra för allting. Det är ju inte... Det är absurdum. Hur kan polisen behöva ta det här beslutet liksom, och att de ska, vi måste nog tillåta det här för det här, annars blir det hets mot yttrandefriheten liksom. Det är ju vansinne.
Ja, det är vansinne. Och jag tycker också så här, det här låter också bizarrt i sammanhanget, men om jag uppfattat det rätt så var det dessutom eldningsförbud i Stockholm nu för att det är så torrt. Så att man får inte elda på öppen plats. Och det var en anledning till då att kanske inte ge dem tillåtelse att elda böcker. Jag menar, det ska ju vara lika för alla då. Om man inte får göra upp en eld och grilla, så ska man ju inte heller då få stå och bränna böcker på medborgarplatsen. Sen så är det en grej till. Alltså det som är läskigt i det här. För det första så är det hets mot folkgrupp enligt mig. Men det andra är också att det här får ju sådana enorma konsekvenser för vårat land. Och polisen vet ju om det här. Jag förstår inte. Titta igår vad som hände. Svenska ambassaden i Bagdad blev stormad. Jag menar, svenskar ute i världen får konsekvenser för svenskar ute i världen när man gör så här. Kan man inte försöka tänka på hela landet och vad som händer? Jag förstår inte det. Jag menar, NATO, vi håller på att söka NATO. Det är också en grej som kanske som det kan stå och tippa på att vi inte kommer komma med i NATO. Nu är det inte alla som tycker NATO är bra, men de som gör det på grund av att vi gör såna här saker. Så att jag menar, det är inte bara det som händer just akten när boken bränns på medborgarplatsen, det får ringa på vattnet som är förödande för människor i hela världen faktiskt.
Det är lite läskigt tycker jag också när man har så här, när man har ett domstolsbeslut på någonting i Sverige, och då ska man använda det. Det är så är det i hela världen, tänker jag. Man, att det har hänt någonting och så har man tagit ett domstolsbeslut, och då kan man gå tillbaka till det beslutet sen i massa år efteråt och så, ja men här, de fick ju här. Alltså de fick ju göra det här borta här. Det var ju en gång. Alltså det är som att då kan man liksom luta sig mot det och sen är det så. Alltså det är jätte konstigt.
Det är jättekonstigt. Och precis som du säger också, jag menar de som satt i domstolen då, det var en typ av personer som tolkade lagen på ett sätt. Idag kanske någon annan som satt i domstolen skulle tolka det på ett annat sätt. Därför så måste man ju hela tiden ompröva saker. Det är ju superviktigt.
I go to Minnesota 1773. Man bara, ja, men det var ju Minnesota. Och så var det liksom 1773. Det är, nu är det ju Östansjö här borta, 2023. Mm. Det, alltså, det är ju förlegade saker. Det har hänt 2000 miljoner saker i samhället som har ju tagit det framåt förhoppningsvis. Att vi har utvecklats. Det har hänt saker. Vi har liksom förstått att alla kanske har lika mycket värde. Som, vi har inte kvar slaveriet. Vi har inte kommit vidare. Vi har faktiskt höjt oss några snäpp i världen. Liksom. Ja, det är ju befängt. Alltså det är som man säger, det blir svårare och svårare att njuta dagen. Liksom.
Verkligen, verkligen. Så, men du, om vi bara kommer tillbaka en sekund, för jag kan tänka mig att det är många som sitter och lyssnar på vår podd som tänker också här, okej, ni pratar om skolskjutningar i USA, men det skjuts ju dagligen i Sverige också nu för tiden. Mm. Mm. Och det här, Sverige har ju liksom blivit ett av de mest beskjutna länderna i Europa. Vad ska vi göra då? För det kan ju inte fortsätta så här i Sverige. Vi måste ju också göra någonting. Vad kan vi göra för att det ska sluta? Sverige har ju vi har ju inte haft de här problemen förut. Det har ju inte varit massa skjutningar i Sverige, men det har blivit nu på sista åren. Och det går åt fel håll. Vad kan vi göra för att stoppa det här? Vad tycker du?
Ja, men alltså det är väl som alla pratade om inför valet. Alltså det är väl att vi ska ha en större och bättre poliskår, framförallt som vi har poliser som blandar sig med de här gängen som utför de här dåden. Att det största procenten i alla fall. Men det är ju, alltså, tänk dig vad läskigt att vara polis. Alltså, det är ju anarki. Alltså, det är ju en helt annan värld. Det bryr sig ju inte om några lagar. Eller om du ska, alltså, om vi stiftar en lag som säger att du får inte mörda någon. Det har vi redan haft i miljoner år. Så det är inte så att det är någonting nytt. Mm. Och det är som de som ungarna i skolan som inte plötsligt inte har någon som har någon respekt för auktoritär. Det är samma sak här. De är inget, de skiter väl i polisen. Mm. Tänk dig vara polis i Sverige idag och gå in och ska bara städa upp bland maffian liksom, i den här gängen som inte bryr sig överhuvudtaget. Mm. Ja, här kommer Martin Melin med sin reform och ska göra en razzia. Ja, lycka till.
Då hjälper inte att man har vunnit Robinson.
Nej, precis. Det är ju en helt annan typ av ö. Liksom. Det här är ju ett öråd där det bara ska röstas ut någon. Det ska skjutas ut någon.
Nej, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt.
Jag tänker också att vi har ett land där det blir värre, klyftorna blir större. Och det är, har man kommit in i den världen där kriminaliteten ökar och det finns liksom ingenting att leva för. Det blir som man lever på existensminimum. Och då är det plötsligt ska man, då det finns ju ingenting att, vad ska man beskydda då? Alltså, det enda sättet att klara sig är att kanske att stjäla eller att man kommer in i de här gängen. För de är ju bäst på att rekrytera. De ser vilka som är ensamma. Vilka som, de har, alltså det handlar om tillhörighet också. Men kanske ungarna som är 12-13 år som de rekryterar till gängen. Som, för att inte, dels inte kunna bli straffade. Och de får en tillhörighet. Och det blir bara en ond cirkel alltihopa. Liksom. Mm. Så det handlar väl också om att försöka ge ungdomar en sån trygg skolgång som att hitta andra alternativ för att de inte ska välja den här gängen.
Mm. Jag tänker liksom, när man var liten så var det ju typ så här, kanske ett stort mord per år i Sverige. Jag kommer ihåg de här Omselemorden, de här fyra personerna som blev mördade. Och sen så var det en biljakt med det här paret Vaikala eller vad de hette runt hela Sverige. Och jag följde dag för dag liksom på kvällstidningarna vad som hände. Och det var så spännande och man var så rädd att de skulle komma till Katrineholm och sådär. Och nu, och det var liksom en gång varje år. Och nu är det liksom varje dag i rubrikerna. Nu har någon blivit skjuten där, nu har någon blivit skjuten där. Det är bara så läskigt åt vilket håll det går.
Det är väl till och med så att det inte ens skrivs om alla som har skjuts. Alltså det är
Nej, förmodligen. Förmodligen så är det så. Mm.
Det händer med saker och ting dagligen i Sverige som inte alls har tagit upp i pressen för att det får inte plats. Det kan inte ha fler skjutningar.
Nej.
Ja, det är en skrämmande utveckling. Men,
det är en skrämmande utveckling.
Vi får väl kämpa på här, alltså, och försöka att göra skolgången tryggare för så många vi kan. Och att vi bygger underifrån. Att våra senare generationer har bättre och får större möjligheter att känna trygghet. Och bygga vårt land. Alltså, för att det är det som är det värsta. Att när man inte har någonting att leva för, så kan man ju bara, så finns det bara en väg att gå.
Nej, precis. Ja, det är bra. Ska vi gå på Hänt i veckan och försöka lyfta upp det här lite grann nu?
Yay, let's do it!
Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar, vad har hänt i veckan?
Du, Tobias, jag måste bara börja. Dejan har varit här hos mig på Mallorca.
Ja.
Och nu har han åkt hem en vecka och ska jobba lite grann, och sen kommer han tillbaka. Och vi har suttit och pratat om ordspråk häromdagen,
ja,
på svenska. Vi har ju många fantastiska ordspråk. Till exempel, du vet så här, finns det hjärterum, finns det stjärterum?
Ja.
Skrattar bäst som skrattar sist. Har man sagt A får man säga B och så vidare. Och sen så frågade jag honom då, kan du något svenskt ordspråk på svenska? Och då så satt han och funderade lite grann och så sa han, ja, men jag kan det här. Finns det plats i hjärtat, finns det plats i rumpan?
Ja, men jag vet inte vad. I vissa kretsar så är det så. Alltså, men om du är på backdoor en lördag och sen vid halv fyra tiden, så kan jag lova att det finns jättemycket plats både i hjärterum och i stjärterummet.
I rumpan. I rumpan. Jag tyckte det var så roligt att jag skrattade så mycket.
Men vad hade han direkt översatt det bara då, som han hört och sen så bara, eller sa
han
bara fel?
Han trodde att det var. Han trodde att det var så. Finns det hjärterum, finns det stjärterum? Finns det plats i hjärtat, finns det plats i rumpan? Det är lite svårt med de här prepositionerna, du vet, i och på och så.
Fast det är ju väldigt gulligt. Alltså, det är ju, alltså, han är ju så fin, alltså. Och han kämpar på med svenskan. Så här. Varför han inte fullär den? Alltså, din spanska har ju halkat på efterkäken, alltså, men att han svenska är så...
Men jag kan säga att vi har faktiskt pluggat svenska, för att han tog med sig en bok ner hit, en svenska bok. Mm-hmm. En sån här, så vi har suttit varje dag och kört typ en halvtimme. Han är jätteduktig på svenska. Han är riktigt, riktigt bra. Men det är bara att han vågar inte. Han pratar med mig när vi liksom är sådär. Men när vi är ute och är med andra, så han vågar inte. Det är steget, att ta steget över. Liksom, att låta det bara komma.
Ja.
Jag har märkt att han förstår så mycket, mycket mer nu än vad han har gjort förut. Så det är bra.
Och det måste han ju göra. Alltså, han har ju varit i Sverige i 7-8 år liksom.
Nio snart. Snart 9 år.
Mm. Mm. Men vad är det där att man inte vågar? Alltså, han är väl ingen så här feg kille direkt. Alltså, han kastar sig ut i både det ena och det andra. Alltså, och så är svenska någonting som man inte... inte...
Jag tror att det handlar om liksom att man är rädd för... jag vet inte. Han är rädd för att säga fel, och han är rädd för att det ska bli pinsamt om man gör fel. Jag tror så här, jag vet inte. Jag kommer ihåg, jag dejtade en kille i Miami för många, många herrans år sedan. Mm. Och första året, han kom från Turkiet. Och första året jag träffade honom så var han så liksom, så pratade han engelska, knackig engelska, du vet. Och då tyckte jag så, lilla gubben, vad söt du är. Så kände jag så här, åh, du är inte så... Då, man tänker liksom så här, du är inte så smart, men du vet, så gullig och fin så här. Och sen så kom jag tillbaka året efter. Och då hade han bott där, han hade pluggat på universitetet ett år. Han gick en så här riktigt hög utbildning. Och prata perfekt engelska. Jag bara så här, oh my god, vem är den här människan?
Ja.
Alltså, han är ju intelligent. Liksom. Mm. Och det var ju, jag kunde ju i mitt huvud förstå att det handlar inte om det. Men jag kan tänka mig att det kan finnas något i det. Att man inte vill framstå som osmart. Om man kastar sig ut i ett språk som man inte liksom behärskar.
Och framförallt också om man är på en position som Dejan är, och som är så smart, liksom, så kanske man inte vill... Alltså,
om man är i en chefsposition.
Ja, ja, precis. Men precis, om man inte vill. Men jag tänker att han som är så intelligent, jag skulle ju bara kunna, om man verkligen gav sin lamanken till, skulle han kunna bli fullfjädrad på svenska så här. Alltså om man har så mycket kunskap, tror jag. Eller, ja. Jag har massor med saker den här veckan som har läst. Så jag tycker lite du kanske tycker det här är ointressant, men jag tänker jag tar dem ändå.
Jag vill höra.
Jag läste igår att man har i, det var en sydkorean igår som blev 2 år yngre genom en ny lagändring. Läste du det?
Ja, jag läste. Gud, så fascinerande. Berätta hur det var.
Ja, men så här. Alltså, de har då i Sydkorea så har de då tills då i veckan under den här lagändringen. Och så har man tänkt att när ägget blir befruktat, det är den dagen som man föds. Liksom, att det är där man börjar räkna sin ålder ifrån. Det vill säga att när man kläcks då 9 månader senare då, som människa, så har man liksom, är man redan ett år. Så när man föds då, förra veckan så var man då ett år när man föddes i Sydkorea. Plus att alla blir 1 år äldre i Sydkorea den 1 januari. Det vill säga att om man är född så här, man föds den 13 på Lucia ungefär. Och då är man 1 år den 13 december. Och sen blir man 1 år till på nyårsafton.
Så fascinerande. Det
att man är 2 år fast man bara är 2 veckor.
Men är det så varje år eller är det bara första nyårsafton man upplever? Eller blir man alltid 1 år till under hela livet på nyårsafton?
Hela landet blir väl 1 år äldre på nyårsafton.
Men då måste det ju bli så här 300 år till slut. Liksom.
Vadå?
Om du blir 1 år äldre, tänk nu när jag är 49. Så då är jag redan nu 90. Om jag blir varje nyårsafton blir 1 år äldre.
Ja, fast du firar inte födelsedag.
Nej, man gör inte det också. Jag fattar. Jag trodde att du gjorde det också. Jag trodde att du firade födelsedag.
Jag orkar inte.
Jag trodde det var både så här, 1 januari blir alla 1 år äldre. Sen plus på 17 april när jag fyller år, det blir 1 år äldre till.
Jag orkar inte.
Hur skulle jag kunna veta det? Det är väl en helt logisk tanke.
Det är klart. Det är helt logiskt att man skulle bli 2 år per år. Alltså,
ja,
men det är klart. Men jag vill säga, det vi kommer till då här. Det är de stackarna då som har haft det här. Som du var, om jag då hade varit då 46 år nu. Mm. Och var haft det här då, var det född i december. Och så fått en extra år. Nu har de gjort den här lagändringen då. Så då hade jag varit 44 nu. Så det var en man som blev 2 år yngre i med den här lagändringen.
Vilken dröm.
Det är fantastiskt.
Vilken dröm.
Ja, tänk det. Tänk att vara 44 år igen. Alltså vad man skulle göra. Liksom, gå ut i världen och uppleva. Och så. som att resa bak i tiden. Liksom,
man hela så, livet framför sig. Hela livet.
Ja, men tänk att vara 44. Vad jag skulle göra. Alltså, det är inte klokt. Alltså.
Vad skulle du göra om du var 44?
Ja, alltså jag skulle ju åka på resor runt omkring i världen, tror jag. Åka till New York kanske, eller åka till Palma, eller varför inte åka till upp till Höga Kusten kanske och göra någonting. Jag vet inte, någonting ska jag göra.
Ah, gud. Ja.
Sen har vi också det här. Jag vet inte, har du spelat Uno någon gång?
Mm-hmm. Absolut.
Ja, det är 4 färger. Det är grön och röd och blå och gul. Och så ska man lägga då i färg, eller man ska lägga på samma siffra. Mm. Alla har väl till att spela Uno, tänker jag. Men då finns det ju ett kort då som är så här, ta upp 2 kort.
Mm.
Alltså plus 2 kort som man kan lägga så här. Så om jag lägger ett plus 2 kort så måste nästa person ta upp 2 kort.
Mm.
Ja, och det gäller att bli av med alla korten, så att det är inte så bra då så här. Men då har jag tycker det roligaste då är så att när man lägger sånt kort så blir det så här, haha, du får ta upp 2 kort. Men om den då personen har är också ett sånt plus 2 kort, kan den lägga det på mig så nästa person får ta upp 4 kort.
Just det.
Är du med?
Precis. Ja, jag är med.
Ja. Och om den har också ett plus 2 kort kan den lägga också på det så att det blir som plus, ta upp 6 kort på den som sitter nästa.
Mm.
Ja. Och det tycker jag är ganska... när det händer så kan det är en av de roliga sakerna som kan hända Uno. För det är inte världens roligaste spel kanske. Men nu har ju han som har gjort det här spelet då gått ut och sagt att så där får man inte göra. Han har ändrat reglerna på Uno.
Har han tillämpat Sydkoreas lag att man tar bort 2 kort?
Ja. alla som lägger två kort, de förlorar två år på sitt liv. Så då är man två år yngre varje gång. Alltså man behöver inte ta upp kort, men man blir två år yngre. Det är ju perfekt. Jävla bra. Så nu ska jag börja spela Uno varje dag. Så här. Men förstår du? Alltså, han har tagit bort det roliga i Uno genom att då, så här, nej, man får inte göra så. Nu när man lägger ett plus två kort så får man bara ta upp två kort. Och sen kan man liksom inte lägga på det andra. Så att det här var ju värdelöst. Kommer aldrig mer spela Uno.
Varför har han gjort det då? För att det ska inte, ingen ska straffas
för hårt. Ja, för att förstöra. För att förstöra. Mm. Förstöra. Alltså, liksom, att man inte ska få vara sig själv liksom, och ha kul. Alltså, att ta bort allt roligt i alltså, det är inte okej. Okay, alltså.
Nej, jag håller med. Usch. Det är verkligen inte okej.
Okay. Ja, eller hur? Mm. Mm. Men sen har jag också en tredje sak som jag måste bara...
Nu kommer den, nu kommer den.
Mm. Jag läste att det finns ju mycket artister i världen som är ego och som ska bara ut och spela och tjäna pengar. Liksom, så här. Mm. Jag tänker lite som Madonna, så här, som hon kan inte sjunga längre, men hon ska liksom bara...
Hon ligger på sjukhuset, stackaren, Madonna.
Gör hon? Nej, stackars. Hon spelar Uno och någon som blir förbannad och bara... Eller?
Hon har fått något virus eller vad det var, någon förgiftning, någonting. Så hon var tvungen att skjuta fram sin turné.
Är det sant? Mm. Stackars Madonna. I alla fall, Billy Joel, alla hans konserter får man inte boka på första raden på hans konserter. Nej, för att när han börjar konserter varje gång så pratar jag att ofta svindyra de där, vet du, liksom, de längst fram så här.
Just det.
Då så ber han sina bästa fans, de som älskar honom mest, som sitter längst bak, och komma fram och sätta sig på och hämta fram dem från bakersta raden så här, och sätta dem längst fram så att han har de som verkligen älskar honom mest av alla längst fram.
Gud vad fint.
Är inte det så fint?
Ja. Ah. Det är faktiskt helt
så vill man det ska vara. Alltså, tänk om man hade såna superfans här, som man skulle kunna göra så med och få bjuda dem på att få vara längst fram. Och bara så här.
Men det gynnar ju alla. Det gynnar ju liksom såklart fansen som får möjlighet att sitta längst fram. Men också honom. Mm. För att han får ju den bästa upplevelsen på scenen när han har folk längst fram som är hardcore.
Som verkligen älskar hans musik. Mm. Liksom. Och inte bara har 48 miljoner att lägga på den här biljetten. Nej. På The Golden Circle.
Nej.
Jag tyckte det var så fint. Jag tyckte det var en väldigt, väldigt, väldigt fin gest.
Väldigt fint. Det borde fler tänka på. Det borde verkligen fler tänka på. Det är många som oftast klagar på liksom att det är så tråkigt längst fram. Ja. Och jag menar, jag kan tänka mig, eftersom biljetten är dyrast där, så är det ju de som är mest pengar som har möjlighet att köpa dem. Och de har ju inte alltid, de är inte alltid de som är de mest dedikerade liksom.
Nej. Och apropå fina gester så såg jag ett klipp igår på Instagram, så jag blev så här, jag blev så rörd att en del människor verkligen bara är såna pionjärer och som verkligen står upp för andra människor. Och då var det tennisspelaren Andy Murray som satt i en intervju. Och så hade han vunnit någon titel för andra gången i rad. Och så var journalisten bara: "But how does it feel to be the first player in the world to win this title 2 years in a row?" Så här. Mm. Han bara: "Male." Och han bara: "What? Big pardon? Male. What? That male player. I think Serena and Venus Williams won this title 4 times each in a row." Alltså. Jag bara blir helt rörd i hjärtat.
Mm.
Ah, det är så jävla bra. Han bara, male. Mm. What, a big part? Male. Mm. Ah, det är så, alltså, hur bra?
Det är
alltså,
fantastiskt.
Genom alltså, den lilla bara så här, korrektion av det där. Jag tycker det var, alltså, stå upp för det varenda gång och bara... Ja, jag kanske har varit under det, men de är så sjukt mycket med. Ja, jag tycker det är häftigt.
Det är häftigt, det är stort. Och jag menar, det är en självklarhet att det ska vara så. Men det är ju tyvärr inte en självklarhet. Mm. Att vi till och med reagerar på det liksom när någon visar den respekten. Det är ju tragiskt i sig egentligen, för det är ju en självklarhet.
Ja, men, och framförallt bland journalisterna. Mm. Sportsjournalisterna tänker så.
Mm. Vad coolt. Underbart. Mm. Du, på tal om det här med artisteri och grejer och publik, så har det varit premiär på Allsång på Skansen i veckan.
Mm. Såg du det?
Jag såg du det?
Nej, jag har inte. Jag har bara sett alla lovord Pernilla har fått efteråt. Ja,
verkligen mycket lovord. Och man är ju alltid så här, det är alltid spännande när det är en ny programledare. Hur ska det gå? Vad ska hända? Ska det bli någon förändring? Ska man köra i samma spår? Vad ska hända? Och nu visar det sig då också att det är inte bara Pernilla som är ny, utan de har bytt ut en stor del av produktionen i år. Mm. Med ny producent bland annat. Och jag måste säga att det blev ett jättebra program. Verkligen.
Det var så bra.
Ja, det tycker jag. Jag tycker, för det första tycker jag att Pernilla gjorde det väldigt, väldigt, väldigt bra. Hon kändes väldigt skön i sin roll. Edvard och Silén hade skrivit manus till första programmet tillsammans med Daniel Rehn, och det kan ju också ha bidragit till en hel del, såklart.
Ja,
för att det blev väldigt roligt liksom sådär. Och så. Men framförallt skulle jag vilja säga att de hade lyckats. Det var första gången på länge som jag kände att engagemanget i publiken var stort. Alltså det kändes verkligen som att publiken var med och sjöng. Och jag tycker att det har varit lite si och så med det de sista åren. Jag tycker ofta man ser bilder med någon som bara sitter och inte är så engagerad. Men då har de äntligen på Skansen infört det som jag har tjatat på dem om sen, alltså när Petra Marklund tog över Skansen, när var det? Det måste ha varit, kan det vara 10 år sedan typ? Hon var inte så många år sedan. Ja, det är säkert 10 år sedan. Då hade jag ett möte med SVT och vi satt, de frågade mig om massa saker. Vad tycker du vi ska göra för att liksom lyfta? Och då sa jag så här, ni borde sätta in en sån här remsa. Så att, eller en projicera texten framme på scenen på något sätt så att publiken ser, så att de inte behöver sitta fast i sina häften.
Ja, absolut.
Ha en remsa. Och nu har de äntligen gjort det. Nu har de gjort en textremsa som löper längst fram på scenen, och det märktes skillnad direkt, kan jag säga.
Men hur kan man inte ha gjort det på Skansen förrän nu?
Jag tror att de har velat haft intäkter från de här häfterna. De tjänar ju pengar på dem. Kanske. I don't know.
Ja, men lägg på 20 spänn på internet då istället.
Exakt. Alltså det, jag vet inte om det har varit riktigt. Det, men det måste ha funnits en anledning. Men nu i alla fall så hade de det, och man kände direkt hur liksom publiken var med på noterna och sjöng på ett helt annat sätt än vad de har gjort förut. Och det tycker jag, det känns i programmet. Det blir en helt annan känsla. Sen så gjorde Pernilla ett nummer. Alltså hon har ju fått så mycket kritik innan att det är för mycket Wahlgren överallt. Och sen så gjorde hon då, så spelade hon på det här och gjorde ett nummer då som Edvard och Silén hade skrivit, en låt som just hette Det är för mycket Wahlgren.
Det var Bianca på en kanal, Benjamin på en annan, Linus på en tredje, min mamma på en fjärde och jag själv på alla kanaler. Och då förstod jag, folk har ju rätt. Nu har ni fått nog av min stora släkt. Vi är överallt som en galen sekt. När det väl blev klart med mig och allsången, kände även jag, nej inte hon igen. För det är för mycket Wahlgren, det tycker även jag. Ja, det är för mycket Wahlgren, mer än någon vill ha. Allihopa redan kunna på det här och sen blir mera Skansen Wahlgrens värld. Ja, det är för mycket Wahlgren, nu är det bra.
Mycket Wahlgren.
Och det blev väldigt, väldigt roligt. Det blev väldigt kul. Sen kan jag tycka så här att den kanske blev lite lång. Man kanske drog det lite för långt. För det slutade med att hon, när hon berättade att hon skulle leda allsången, då hade folk liksom på forum skrivit spy-emojis för att de tyckte att det var så hemskt. Så då hade de tryckt upp spypåsar med hennes namn på, som låg under varje stol nu på Skansen. Mm. Och då kände jag så här att det kanske var att dra det lite för långt, kände jag. Det hade räckt med det för mycket Wahlgren. Men återigen, hon liksom på något sätt fångade det där till sig och ägde den grejen. Och hon gjorde bra
ifrån sig. Det var säkert någon som tyckte det var jättekul. Alltså, det var säkert någon som tyckte det var fantastiskt. Men de hade en spypåse under sig. Alltså, ja. Det är alla olika såklart.
Absolut, det är alla olika. Ja.
Men glad för hennes skull. Jag såg verkligen att hon fick så mycket ros. Hon var ganska överväldigad själv, kändes det som.
Jag tror det också. Jag tror att hon var väldigt jag väldigt själv. Och sen så var det en fantastisk lineup. Loreen var där, Lall var där och många fler. Så att det blev en väldigt bra. Alltså Loreen, hon sjunger så bra så att det är helt sjukt. Och då tänker man liksom, Lalle, hon är också en bra sångerska liksom, och härlig. Men sen så kommer Loreen in och sjunger och man tror inte att det är live för att hon sjunger så bra. Förstår du?
Alltså, men berätta för oss som inte kan då. Vad är det som då skiljer henne och Lalle? Att man på en bra sångare, som att man tänker att wow, det här är helt absurt.
Men Lalle är ju en duktig sångerska såklart. Men Lalle har ju någonting annat. Det är också hennes låtar som är speciella. Hon är lite så här underfundig med sina texter och liksom hela den grejen. Men hon är ändå en stark scenpersonlighet. Men när Loreen kliver in, då är det ju liksom som att Céline Dion har kommit. Förstår du? Alltså jag får liksom sitta och lyssna så här. Men är det live eller mimar hon? Liksom, har hon bara satt på en skiva? Du vet, och sen så märker man, sen gör hon någonting då som är annorlunda mot originalet, om man förstår att nej, hon sjunger live. Det är live. Alltså hon, det är som att hon nästan inte kan sjunga en sur ton. Alltså hon är, och då, jag menar, stå på Skansen utomhus och sjunga. Det är så många saker som kan göra att man störs i sitt, liksom, i sin kvalitet på sången. Men hon är helt fantastisk.
Är det man kallar för pitch perfect?
Verkligen pitch perfect.
Ja. Ja, men alltså vad häftigt. Har hon alltid haft det, eller har hon blivit bättre sen Euphoria och 2012?
Men jag kommer inte riktigt ihåg hur hon var när hon var med i Idol och sådär. Den tiden minns jag inte så mycket, men jag menar, även på Euphoria så var hon ju outstanding. Hon gjorde ju den också helt klockrent. Men jag tror liksom inte, det känns lite grann som att vi i Sverige inte förstår hur bra hon är. När man följer ut i världen och man ser när hon åker till olika ställen, alltså folk är superimponerade av Loreen. Men det känns som att vi i Sverige är lite så här hemmablinda på henne. Vi förstår inte vilken stjärna hon är, alltså.
Hon ska
komma med en ny singel snart. Hon sa det för att typ inom en månad ska det komma en ny singel. Jag är så förväntansfull. Jag hoppas verkligen att de har lagt ner riktigt mycket tid på den här och gjort den klockren.
Ännu bättre.
Ja, jag tror att jag tänkte så här, om du tänker på Måneskin när de vann Eurovision.
Ja.
Det blev ju uppmärksamhet över hela världen. Men det var egentligen inte på grund av den låten de vann, utan de var ju smarta och släppte en cover. Du vet, på den här, vad heter den? Begging, I'm begging you.
Begging.
Du kommer ihåg den. Den släppte de ju samtidigt. Det blev ju en världshit. Så jag tänker egentligen så hoppas med att Loreen skulle gå i det spåret, att hon nu skulle göra en cover på någon sån här.
Ja, på begging.
Ja, kör samma igen.
Det hade varit jättekul om hon också släppte samma. Och så gör jätteroligt att alla som vinner Eurovision släpper en cover på Beggin.
Ja. Ja, vi får se. Spännande. I säng med
Tobias Gabriel. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ha, vad har hänt mer i ditt liv?
Ja, men jag är ju på Böda Sand här. Det är ju paradiset. Alltså, jag är så imponerad av dem som är här. Alltså, Anna Barkevall och Martin som äger det här är ju helt magiska människor. Och de har ju en oas här på norra Öland som är utan dess like. Mm. Men så igår så var vi ute och åkte sån här soffa. Man kan åka bananbåt eller man kan åka efter en ribbåt. Liksom, så, en här, sån här gummisoffa man sitter i. Mm. Ja, och då vet inte jag om jag blivit äldre eller om jag blivit... Det var för att jag satt ju med Måns då, som är min brorson. Och så var det en av Stillmans döttrar som heter Moa. Och så var det några korpulenta män också med den här soffan.
Okay.
Som vi inte kände. Och så tänkte jag så här bara... Det är en sak i den här... Den studsar ju runt på den här, efter den här ribbåten då så här. Då tänkte jag så här, men vad händer om det händer någonting här nu? Alltså på en sån här ring som man åker på så åker du av. Då åker man i vattnet så är det så här. Men om den här soffan välter. Mm. Om den skulle liksom flippa över så här och vi kommer under den. Vad händer då liksom? Och jag menar, då, och vi sitter en massa folk så här, sitter bara håller i oss i de här remmarna liksom. Men vi knockar varandras huvuden under den där och kommer under soffan och så här. Mm. Jag blir så här, det här är ju inte... Det här är jättekul så länge som allt går bra. Liksom. Men när det inte går bra så blir det ju, liksom, tror jag det blir fel. Då tror jag det kan gå riktigt, riktigt illa. Och så kunde jag inte tänka på annat.
Nej.
Alltså, jag tänkte bara så här, det här. Jag kunde inte, liksom, inte njuta den där. För att det var så här, vad fan. Jag var livrädd. Det skulle liksom hända någonting med mig och de satt i båten.
Det förstår jag. Det förstår jag. Och vad synd, då tog det liksom bort själva njutningen av upplevelsen.
Ja, men jag tänkte, om jag hade varit där själv, tänker jag, då var det bara mig själv jag hade. Jag tänker hur det är att vara förälder. Mm. För man går in i den rollen då som den vuxna här som ska ju liksom tänka rätt och så här. Mm. Och så börjar man tänka på saker, vad som kan hända. Alltså jag har nog inte klarat att vara förälder, för man blir så här. Man blir ju katastroftänkig direkt. Mm. Och tänker på vad som... Alltså, jag fattar att folk blir så här hönsmamma som bara ska beskydda liksom, sitt eget barn.
Mm. Nej, jag hade varit orolig jämt. Så fort barnet hade lämnat hemmet så hade jag varit livrädd hela tiden.
Ja, och i hemmet, vad som händer.
I hemmet också.
Olika saker. Ja.
Men då har man i alla fall lite kontroll själv. Då kan man åtminstone vara där och försöka rädda upp och ha skumgummi liksom i alla hörn och sådär.
Jag tänker exakt. Man får ta bort allting som har en vass kant. Liksom. Det är inte ett bord, ingen stol, ingen bänk.
Bara öppna
ytor. Vadderat. Liksom, barnens rum är som en vadderad cell som man sitter i med en tvångströja. Får inte röra sig. Liksom.
Vilken barndom att växa upp i.
Ja, fast det hände ingenting. Och jag slog mig aldrig. Alltså, jag hade en väldigt konstig barndom, men jag slog mig aldrig. För allting var vadderat.
Men frågade du någon... De som liksom drev den här verksamheten, vad som kunde hända?
Nej. Och jag tänker att man ska ju då, om man sitter i den här soffan då, för det första är det två soffor som åker samtidigt. Mm. Och så säger ja, och man tar upp tummen upp så här, så ska den köra fortare, och tummen ner så ska den köra långsammare. Fast vi är 20 pers som sitter där samtidigt. Så alla kan ju visa tummar upp och ner. Fast om någon sitter där och samtidigt inte vill köra fortare. Och någon där gubben på hörnet bara upp med tummen. Så att han tycker det är jättekul. Liksom. Mm. Ja, fast vi andra tycker det var ganska fort ändå.
Mm.
Och så tur var barnen blev inte tyckte det var askul såklart. Mm. Alltså, jag tänker att man kanske kommer över en gräns. Att man börjar tänka katastroftänk när man är 46.
Så är det ju.
Det är Sydkorea som man blir lite yngre igen.
Nej, men så är det ju. Det är klart att det där kommer med ålder. Liksom. Man ser ju saker på ett helt annat perspektiv än vad man gjorde när man var mindre. Jag var en sån där människa som slängde mig ut för klippor. Jag tänkte inte, när jag var liten, alltså, jag var helt orädd. Jag slängde mig ut på 10 meters höjd och bara tänkte inte på att det kunde vara en sten liksom, där jag hoppade. Eller, och jag menar, idag vågar jag ju knappt gå ut när det regnar. Förstår du?
Ja, det är hemskt. När det regnar vill man ju inte... Uff. Tänk vad hemskt.
Man vet inte vad som kan komma från himlen. Så, ja, nej, gud vad läskigt. Du, jag måste bara, innan vi går på listan så måste jag bara berätta. Jag har ju berättat förut i podden att jag har lite problem med min sömn.
Ja.
Och jag har försökt liksom att ta till olika knep för hur jag ska kunna sova en hel natt utan att vakna och liksom, ja, få bra sömn. Och då ploppade det upp i min telefon någon så här reklam för någonting som heter Gozaband. Har du talat om det? Har du fått det i din telefon?
Nej, Gozaband.
Gozaband. Och det här, och jag läste på det, jag bara tänkte, gud, det här ser ju fantastiskt ut. Och det är då som en sån här, du vet, en sån här bindel som man kan sätta för ögonen. När man sover. Och det är som ett helt band. Det är som, liksom, om du tänker det som ett hårband så att det går runt hela huvudet. Och då kan du ha det för ögonen, men också för öronen så finns det då högtalare. Så att det gör att det blir tyst liksom för öronen. Men du kan också koppla det till din telefon så att du kan spela liksom så här meditativ musik. Du vet, som när du är på Yasuragi så brukar det vara så här, kanske ett vattenfall. Så här skönt liksom. Ja, yeah. Så jag hade fått det här Gozabandet och jag hade liksom följt instruktioner. Jag hade laddat upp då batteriet så att det skulle vara fint liksom och så här. Och så la jag mig till ro och satte på en playlist som var typ så här på 10 timmar då med sån här meditativ musik. Och jag låg där och det var så skönt och jag somnade in och jag bara sa, gud, det här är verkligen, det här, jag kände verkligen i mig hur lugn jag blev av det här och tyckte att det var bra. Och sen så gick väl timmarna där och jag sov och sen så helt plötsligt bara så hör jag en röst så här, wake up, wake up, wake up, your battery is low, your battery is low.
No, nej.
Mitt i natten så hade den här Gozaband fått då frispel och batteriet var slut mitt i mitt sömn.
Ja, men var man tvungen att kundgöra det mitt i natten. Alltså,
kunde den inte bara sluta och bli tyst? Bara, wake up, your battery is low. Jag bara, så ja, mycket för det.
Alla maskiner alltid skulle göra det. Jag skulle inte höra annat ut i världen. Liksom. Bara, your battery.
Men jag menar, det gör ju att då är hela natten förstörd. Sen kunde jag ju inte somna om efter det. Då var klockan liksom 3.
Nej, men alltså på riktigt. Alltså, nej, vad är det för konstiga saker?
Jag är så besviken på det här Gozaband, måste jag säga.
Men Gozaband, alltså vad är namnet? Alltså Gozaband?
Jag vet inte. Goza, att det är lite gosigt. Och sen ett band som du har runt hand. Ja, inte vet jag. Det låter som en sån här...
Men Gozaband.
Gozaband, ja, precis. Det låter som en svensk översättning på... Jag vet inte.
För jag apropå då sova och sova bättre, så har jag faktiskt det finns en andningsforskare, kan jag säga, som har tagit patent på det här med andning, som är svensk, som heter Anders Olsson, och han är tydligen bäst i världen på att andas. Men det, då är det till nytt då att man om man snarkar till exempel, eller har dålig, att man sover dåligt, så finns det något som heter sleeping tape. Så man tejpar för munnen. Så att man under natten bara andas med näsan. Och då tänker jag så här bara, det här låter ju som totalt kvacksalveri, tänkte jag så här bara. Men då är det alltså folk som jag känner, som jag har stor respekt för, som är otroliga skeptiker, som har provat det här och fått ett helt nytt liv.
Så vad då, sätter bara vanlig tejp över?
Det finns sleeping tape, men man kan även ta sån här lite kirurgtejp så här på över munnen. Så man bara andas med näsan under natten. Sluta snarka, och de har fått sitt liv tillbaka, för de är plötsligt utsövda på morgonen.
Ja, det låter ju fantastiskt, men då tänker jag så här, en stor anledning till att många människor snarkar är ju för att de har för trångt i näsan. Så att de inte kan andas. Så det där låter ju också som att det skulle kunna vara någonting som du skulle kunna dö av istället. Då kan du inte andas allt.
Det kanske är en bieffekt. Jag vet inte, alltså att man dör kanske. Men alltså.
Lite svinn får man räkna med.
Ja, men alltså, vad vill man helst? Alltså snarka eller dö? Alltså, man får ju välja liksom. Nej, men alltså på riktigt. Alltså, jag tänker att om det nu är så att man har problem, så kanske det är ett sätt att kanske försöka få bukt med det.
Genom
att man kan ta ändå en Gozaband, och så kan man ta en kinesisk tejp.
Alltså, verkligen. Ja, värt att testa. Värt att testa för den som snackar. Absolut. Tack för ett bra tips, Tobias. Ska vi gå på listan?
Veckans lista.
Vad ska vi lista den här veckan?
Vi ska prata festival.
Ja.
I och med att det är mycket festivaler nu här i, runt omkring i Sverige och i världen. Och jag ska på Lollapalooza på lördag.
Åh, oh, vem ska du se?
Och ja, Lil Nas är ju inte i Sverige.
Oh my god, Lil Nas X.
Ja, japp, kommer på lördag. Jag lyssnade på lite bara, hans musik då här nu, bara i och med att jag ska titta på det. Och då har ju, han har ju streamat en del ändå. Alltså han har streamat 1 miljard 700 miljoner. Hans musik så här. Mm. Hade inte hört en av hans låtar.
Jo, men du har hört inte den där en hitten.
Nej. Nej, alltså totalt. Alltså det är så långt från min, alltså det är varken slager, musikal eller Lars Winnerbäck. Alltså då är jag ju helt ganska så lost faktiskt.
Den här All Time Road, den har du väl ändå hört. Hör du inte det? Vi kan lyssna lite grann.
I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match.
Nej, jag har aldrig hört den där. Aldrig hört den där, så jag okay. Men det ska bli kul att se. Kanske jag öppnar en helt ny värld för mig att se honom på Lollapalooza.
Verkligen, verkligen. Nej, men han är cool, han är gay också.
Va?
Ja.
Alltså, nu är det ju helt annat. Alltså, nu ser jag fram emot den här lördagen extremt mycket, alltså. Vad bor han då, tror du? Tror han bor på Grand Hotel? Eller
förmodligen bor han på Grand. Och det är kanske där du också kommer bo på lördag efter Lollapalooza.
vakna upp på söndag morgon och tänker bara, om man är ihop med Lil Nas X.
Gud, vad trevligt.
Mm. Måste eller du kanske, om 2 veckor kanske är Lil Nas X.
En kort relation, kort men intensiv.
Min längsta dock.
Åh, gud. Okej, vi ska prata festivalminnen.
Ja
okej. Alltså, saken är så här att jag har inte varit så här som privatperson på så väldigt mycket festivaler. Jag är ingen riktig festivalkille. Det är inte riktigt min grej.
Att bo i Melodifestival har du varit.
Melodifestival har jag varit på, men att vara på enmanstält och så där och sova ute på någon grusplan, Nej. Det är inte riktigt min grej, måste jag säga. Men Nej. Jag har ju faktiskt varit då i jobbsammanhang på festivaler ganska många gånger, och mitt första minne utav festival och jobb, det var 1994. Det här var så året efter som jag hade tagit studenten, och jag hade precis börjat leda då One Voice, min första kör i Stockholm. Och vi skulle göra en konsert på stora scenen på Vattenfestivalen i Stockholm. Och jag menar, för mig då, som fortfarande var liksom en liten kille från Katrineholm, det här var ju hur stort som helst. Att liksom kunna bara tänka sig att jag skulle liksom leda en konsert på stora scenen på Vattenfestivalen. Liksom. Det var helt häftigt. Otroligt. Jag kommer ihåg det här så väl. Liksom, hur jag förberedde mig kläder. Och liksom jag gick och köpte ny garderob. Och jag köpte någon blå kavaj. Likt Lasse Berghagen på Skansen. Och försökte vara lite härlig. Jag hade några lackbyxor till det. Så här svarta lackbyxor och blå kavaj. Ja. Så det här var liksom en stor grej för mig, och det var egentligen inget speciellt som hände. Det var bara att det är liksom ett minne som sitter kvar.
Det är ju ganska långt från det här enmanstältet, tänker jag. Det är ju inte så att jag tänker att om de flesta som tänker festival, då kanske man tänker på det där, de där ramla omkring i gyttjan så här, och tänker bara, men det här är något helt annat, tänker jag.
Det är lite annat.
Lackbyxor, ja. Och blå kavaj.
Men så är det ju för de flesta som uppträder. Sen att det är skit runt omkring på festivaler, bajamajer, ja, även backstage är det ju så. Det är bajamajer för artisterna också, för det finns ju inga toaletter oftast på såna här festivaler. Så att liksom, det är ju, man får ju bara hoppas att det är okej väder, för att annars så blir det ju inte lika roligt.
Ja. Jag tänker att det här Stockholmsfestivalen och Vattenfestivalen, som inte finns dessvärre längre, det var ju så stor. Det är ett av mina första minnen också. Jag var uppe med grabbarna just då 94. Och jag såg, jag kommer inte ihåg att jag såg några lackbyxor på scen, men jag var ändå där på 94. Men alltså jag kommer ihåg att vi var i Stockholm på Vattenfestivalen och bodde i min kusin Ansos lägenhet på Ringvägen.
Mm.
Vi var fem stycken och festade ganska rejält den där 94, kommer jag ihåg.
Mm.
Fast det jag minns allra mest från den festivalen var att vi plankade in på Lustiga huset.
Hur lyckades du med det då? Eller varför gjorde du det? När man har gått in på Gröna Lund så är det väl redan gratis att åka allt, är det inte det? Eller?
Ja, jag tänkte att om vi trodde att vi hade plankat in eller så, jag vet inte hur, jättekonstigt. Men jag har bara så starkt minne av att det var det största från Vattenfestivalen 1994 var att vi plankade in på Lustiga huset.
Ja,
det är så konstigt jättekonstigt.
Var du full då eller? Jag tänkte just när du såg dig själv i spegeln, trodde att oj, så jag ser ut.
Ja. Ja. Jag måste ha tänkt så bara, du måste ha plankat in, för så där ser du inte ut. Alltså, du hade aldrig kommit in annars om du inte plankat in. Nej, det var konstigt. Jag har ju inte heller så mycket erfarenhet från enmanstält i Yttja. Alltså det var inte varit min grej. Det
Nej. Jag har dock ett minne, och det var... Jag har faktiskt varit på Hultsfred en gång.
Ja, va?
Och det känns ju väldigt
otippat. Gabriel Fors var det på Hultsfredsfestivalen.
Ja. Jag har varit på Hultsfredsfestivalen. Och det här var då, man kan ha varit 2000 kanske, tror jag. Jag hade blivit kontaktad av ett produktionsbolag i London. Det här var under tiden som jag var i London och skrev massa låtar. Och då hade jag kommit i kontakt med ett tv-produktionsbolag i London som skulle då åka till Hultsfred och göra reportage därifrån. Och då ville de ha en tv-reporter som både då kunde engelska och svenska. Så frågade de mig om jag kunde vara då deras reporter under den här Hultsfredsfestivalen.
Så jättekul.
Nej, men alltså det är så roligt. För att alltså, om man tänker liksom de banden som uppträdde på Hultsfred, det är ju inte direkt min... Ja. Det är inte direkt de banden som jag lyssnar på. Det är ju sån här indieband och liksom, du vet. Så att jag fick läsa på då de här banden och skulle sitta liksom och göra intervjuer med de här superkreddiga banden på Hultsfredsfestivalen. Och sen så kommer jag ihåg att vi bodde, för att, du vet, Hultsfred är ju en liten by. Alltså jag menar, du kan tänka, det kommer ju tusentals människor dit. Och jag menar, det enda alternativet där är ju antingen att bo i tält, eller också, det finns ju inga hotell att bo på. Så vi hade på något sätt kommit över någon gammal villa, någon gammal så här fallfärdig kåk som man fick liksom bo i någon spjälsäng typ där. Det var otroligt spartanskt allting, men ändå trevligt. Men mitt största minne av det här, det är ändå att jag hade inte kommit ut som gay och hade liksom inte själv gjort mig bekväm i att jag var gay. Men en av de här människorna i teamet säger till mig rakt ut bara så här: ja, men jag menar, du som gay, vad tycker du om det här? Du vet. Och den där meningen, hon säger det i all välmening, för hon trodde att det var liksom självklart att jag var gay. Mm. I all välmening. Och
hur kunde hon tro det?
Ja, hur kunde hon tro det när jag kommer i mina lackbyxor och min blåa kavaj? Nej, men du vet, jag menar, den här meningen, den liksom förstörde hela min festival. För att det där satte sig rakt i magen. Det är liksom det som jag kommer ihåg att jag gick. Bara så här, är det så här människor tror om mig? Är det de liksom, du vet? Jag kommer ihåg att jag mådde så dåligt av det här. Och hon var jättegullig. Det var en jättegullig tjej. Det var liksom inte att hon ville mig illa på något sätt. Det var bara liksom... Och för henne var det liksom hur självklart som helst. Hon kom från London. Jag menar, du vet ju hur London är. Soho. Jag menar, det är ju liksom...
Ja, herregud alltså. Ja.
Ja.
Men var det här, är det därför som du hatar indiemusik nu?
Det är därför. Det är därför jag har så svårt för Winnerbäck.
Var han där då?
Absolut.
Ja. Ja, herregud.
Så är det.
Det närmaste jag har varit på och sådär gyttja och så, och festival, det var, det alltså, det det finns liksom ingenting i nutid egentligen det har hållit på med festivaler på det sättet. Alltså, det är mycket längre tillbaka i historien. Och det här är alltså, vad kan det ha varit när jag gick i femman, sexan tänker jag att det var. Då åkte jag och Annika Nordsten och Henrik Kvarnström av alla människor från Östansjö åkte upp och besökte våran vän David Flodén. Han hade flyttat till Bollnäs under Bollnäsfestivalen. Alltså, och vi är jätteunga. Eller kan ju vara lite där. Kanske kan det vara sjuan så här. Och eller till och med, kanske jag till och med åttan. Jag är osäker.
Eller var det nian? Var det nian?
Men det jag minns bäst igen var att vi plankade in på festivalen. Vad är det med det här med mig och plankning? Alltså, jag förstår inte. Vi plankade, vi hoppar över staketet in på festivalområdet. Alltså, varför gjorde man det? Alltså, kunde vi inte betala inträde? Eller vad kan det ha kostat att gå in på? Det här var ju som tidigt 80-tal.
Alltså. Om det var en stadsfest så lät det som att det var en gratisfestival. Men det var det kanske inte då. Om ni
nej, det
plaka.
Var nog inte det.
Men var det inte också lite själva grejen? Alltså själva upplevelsen med att planka? Det var lite förbjudet, men det var ändå inte liksom en, på liv och död. Det var ändå liksom
nej,
en,
precis.
Det var ändå lite spänning i det. Så jag kan förstå i den åldern att det var en grej.
Ja. Och så var det de leva på scen. Och så kom jag på att nej, det här är inte riktigt min musik.
Men det är också lite konstigt ändå, för att jag kan tänka mig att de leva skulle verkligen vara någonting som skulle passa Tobias Karlsson i smaken.
Ja, kanske. Jag har inte fastnat för det. Alltså, det är inget fel på de leva. Jag tycker väl att hans musik är som okej. Men det är ingenting som jag brinner för. Jag skulle aldrig köpa en biljett till en de leva konsert. Det skulle jag inte göra. Nej. Ska jag nog planka i så fall.
Oh, ja, nu ska det bli spännande att se om du har plankat även på din första plats. Min första plats är också ett turnéminne. Och det är den första riktigt stora turnén som jag gjorde. Den långa sommarturnén. Det var 1996. Alltså året innan som vi vann Melodifestivalen. Så var jag på turné med Henrik Åberg, Sveriges svar på Elvis.
Ja.
Och det låter ju helt otroligt att han var ute på en sommarturné. Men jag kan säga att han siktar mot stjärnorna. Det var så stort på den. Kommer du ihåg hur stort siktar mot stjärnorna?
Ja, men gud, ja, absolut. Det var ett program.
Han hade en av de största sommarturnéerna 1996. Vi åkte alltså... Jag tror att vi gjorde så här typ 50 spelningar under den sommaren. Över hela Sverige. Han hade varit med i Melodifestivalen samma år också. Och vi var alltså på varenda stadsfest som du kan tänka dig. Storsjöyran, Piteå dansar och ler. Alla de här festivalerna. Och de som hade gjort den här turnén. Oftast är det ju så här när man åker på sommarturné. Att man liksom lägger... Sverige är ju ändå ganska långt land. Så man lägger ju liksom turnéerna efter... Liksom, om man kanske är i Umeå, då kanske man tar Luleå nästa gång. Eller tvärtom. Liksom. Det är inte så att man tar Umeå, Malmö, Skellefteå, nej, Lund. Men så var den här turnén. Alltså det var en sån pilkastarturné. Vi åkte över hela landet. Vi hade en sån här Night Rider som man kallar det så fint. Alltså en buss med sängar. Buss med sängar. Och jag kommer bara ihåg hur mycket tid vi spenderade i den där bussen. Alltså vi åkte, det var liksom så fort vi var färdiggiggat in i bussen för att hinna komma då 100 mil söderut till nästa dag för att gigga. Det var alltså en riktig sån här campingsemester. Och sen den där toaletten, jag kommer ihåg doften på toaletten som doftade liksom en blandning mellan bajs och du vet en sån här rengöringsmedel. Sån här lila rengöringsmedel. Nej, det var sämt. För att vi hann ju inte stanna och gå på toan. Man var ju tvungen att gå liksom där man var.
Men vilka var med då? Var du och Henrik och vilka var det fler?
Det var ju då alltså... gitarristen var Roxettes gitarrist. Micke Nord. Och sen så var det Rutger... Nej, Micke Nord. Det finns Micke Nord och Micke Syd. Micke Syd är ju med i Gyllene Tider. Men Micke Nord var gitarrist för Roxette. Och sen så
väldigt förvirrande.
Sen hade vi då Rutger Gunnarsson som var som ligger bakom liksom ABBA, hela ABBAs... Så det var riktigt så här legendariska musiker, skitkul turné. Och sen var det ju då givetvis blondkillarna. Det var ju så vi träffades liksom.
Jaha, ja.
Så det var vi som blev blond sen som var då i kören.
Så, Patrik och Jonas och du.
Mm. Precis. Mm. Så men det var ett så här, en intressant sommar som... Med alla baksidor hur det var på turné, skulle jag vilja säga.
Mm. Ah, ja. Nu ska vi se då vad det är för festival som jag har plankat på första platsen.
Uh-huh.
Nej, jag har faktiskt inte plankat. Det var också 94. Det var Visfestival ner i Västervik. Och jag var där med en kompis och bodde där på campingen. Och det största minnet är ju då... att jag blev kär i Anna-Lena på ICA-butiken.
Oj!
Ja.
Det var ju en stor grej. Vilket år var det här?
94. Alltså det här är ju jättesent. Alltså det, alltså,
och du var straight 94?
Jag är ju som 17 år. Bara absolut inte straight. Jag var ju supertänd på han som jag var nere i Västervik med. Men sen så hittade han en tjej. Och då tänkte jag, får jag också hitta en tjej också? Och då blev det Anna-Lena på ICA-butiken på... på campingen, förstår du? Mm. Och på det sättet, jag kommer aldrig att glömma henne. För att hon var så här... Hon var så söt, liksom. Så här. Jag tänker hur så här, som en ungdomskärlek kan uppstå. Att man går in på en ICA-butik. Och så sitter de där i kastan som att bara... Wow! Hur var du? Och så umgicks med dem på kvällarna. Så här, var jättestort och hånglade och så här. Fint. Och det var ju så jättemysigt, ja.
Mm.
Just egentligen så vill jag ju bara ligga med Linus liksom. Ja, konstigt det där hur det kan bli.
Men fanns det också liksom en sån här grej också att du visste att jag kommer att lämna Västervik om ett par dagar. Så att nu känns det okej att hångla lite med Anna-Lena. För att jag vet att det kommer inte bli en fortsättning sen.
Det var säkert så. Det var det man visste att det ska sluta, det är bra.
The easy way out.
Visfestivalen kommer att sluta och jag slipper det här. Så sjukt.
Men det är ändå spännande. Det vore ändå spännande att veta hur det kändes för Anna-Lena. Så om du lyssnar på den här podden. Var det Anna-Lena hon hette?
Ja, precis. Ja, absolut.
Om du lyssnar på den här podden, ja, Anna-Lena, då... så kan du väl berätta skriva till oss och berätta hur det kändes för dig när Tobias sen lämnade Visfestivalen. Satt du med ett krossat hjärta?
Ja, satt du och väntade på mig. Ja, precis där på ICA. ICA Hjärtat finns något som heter, eller hur? Det finns något som heter ICA Hjärtat.
Apoteket Hjärtat finns det i alla fall. Det kanske finns.
Ja, precis. ICA Hjärtat. Ja. Men det vore så spännande att veta vad hon gör idag, tänker jag. Alltså,
ja.
Anna-Lena, hennes kompis. Ja, det vore så kul att veta. För att
hon kanske fortfarande sitter och väntar där på dig.
Jaha. Ja, jag sa, om vi inte har någon när vi har fyllt 50 så kan vi ses här på ICA-butiken.
Det är därför du vill bli 2 år yngre nu, så att det ska ta lite längre
tid. Då har jag ändå 6 år kvar nu. Annars är det bara 4 år kvar. Jag ska sitta på ICA-butiken och klumma ner i Västervik. Alltså, gud vad tragiskt. Nej, orkar inte. Men apropå det, Gabriel Fors, så ska jag faktiskt tillbaka till Västervik i oktober.
Mm-hmm.
För att som igår, när vi släppte podden nu på måndag, så har vi släppt biljetterna till vår motivationsshow.
Mm.
Jag och Magdalena Forsberg ska ut på turné i höst med starten 27 oktober i Södertälje. Och sen 28 så åker vi då till Västervik. Och så är det Göteborg och det är Kalmar och Växjö. Och det är Sundsvall och Gävle och Karlstad och Örebro. Och vi ska ut med 3 sångare och 4 dansare. Och så jag och Magda. Och så är det som liksom det här showen som vi gjorde på releasen. Fast då i upptappad version.
Just det.
Med dans och sång. Och så vi kallar det för edutainment.
Gud,
att det blir både undervisning och underhållning. Och det blir en riktig... ditt häftig kväll, så skynder och få biljetter, för det här ska bli så kul att åka ut på turné i höst.
Och var tittar man biljetterna någonstans?
På motivationsshowen.se.
Perfekt, och de släpptes på tisdag, så är det? Dagen efter?
Nej, de släpptes igår, så att det är alltså, i söndags. Sorry. Släpptes det, så att det var...
De är ute nu helt enkelt, perfekt.
Ja, men ute nu. Jajamän.
Gud, vad spännande. Du, det ser vi fram emot. Får vi avsluta den här podden med lite musik?
vecka.
Lite absolut. Motivationsmusik. Och nu så ska vi faktiskt göra så att vi ska spela en av dina allra största favoriter. Den personen som vi kanske pratar mest om i den här podden, förutom då Winnerbäck. Och det är Kylie Minogue.
Får gissa att det är en låt som heter Padam Padam?
Det kan vara en låt som heter Padam Padam. Kylie Minogue har gjort en comeback i sommar, får man väl ändå säga. Hon har fått en megahit över hela världen som också har blivit viral på TikTok. En låt som heter Padam Padam som egentligen handlar om hjärtslag. Men Padam har också nu blivit ett uttryck för i stort sett vad som helst. Man kan säga Padam, hur mår du? Padam, allt är bra. Padam funkar till allt.
Men är det inte egentligen liksom att det är anything gay is padam?
Det har blivit så. Men från början var det liksom att your heart beats padam, padam, padam.
Padam. Ah. Mm.
Det var så det blev, men nu har det liksom fått ett liv.
Jag tror att bögarna har anammat den här, tror jag. Jag tror de har tagit till sig, de har verkligen hijackat ordet. Och sen så nu säger alla bögar för att det är allting, anything gay.
Precis. Och Kylie är så lycklig för detta, kan jag säga.
Hon är, ja, det är klart, det är klart.
Hon går som på små mål. Här kommer den i alla fall. Vi avslutar podden med Padam Padam med Kylie Minogue. Och vi säger bara
hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.